Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Rullar det eller?
Kan du berätta om Eloise?
Nej, det är ju Arvingarna, de är ju från Göteborg kan man väl säga. Har haft en lång karriär ändå ju Arvingarna.
Ja, verkligen får man säga.
Vad heter han? Kaspar där.
Kasper?
Kasper kanske.
Ja, han är med i Så mycket bättre i år.
Oj!
Ja, han har ju också blivit Bingolotto och Nisse va?
Ja, ja, men alla
han har gjort en jävla karriär.
Alla från Göteborg, antingen varit med i Stonefunkers eller varit programledare i Bingolotto.
Vilka är Stonefunkers?
Det är M-Rock Theory, Emrik. Fan, har du inte hört Stonefunkers?
Nej.
Skitstora på 80-talet. Studio Allsvenskan lyssnar nu på det.
Eftersom är 86 alltså.
Ja, då var det 3-4 när de peakade kan man säga.
Ja.
Studio Allsvenskan lyssnar nu på sorg när vi dog igång här. Det här är ju en av säsongens viktigaste omgångar. Häftigaste omgångar. Coolaste på alla sätt och vis. Det kändes som en jävla nystart. Allting bara hände plötsligt. Till att börja med en fredagsmatch. Bara en sån sak.
Mm.
Säsongens enda tror jag. Och sen så har det ju då varit publikinsläpp som ni vet. Och det har varit galna fester både här och där och överallt förutom Örebro. Men vi kommer till det.
Ja.
Kan vi säga. Vi behöver inte börja i den änden, utan vi lämnar.
Nej, men jag kan ju bara säga att om man har sålt 4-8 och inte alla kommer, nej, då har man problem.
Ja, exakt.
I Örebro.
Vi lämnar det och så kommer vi tillbaka till det. Men vi börjar i en betydligt roligare ända, nämligen i fredags då. Och då visste man ju att det var att det skulle vara mycket folk, det skulle vara publik. Det är El Vestico, det är nästan derby. Det är liksom bara en hal sån motorväg mellan Borås och Göteborg där. Som jag vet att en del spelare klipper på en 23 minuter. Fullständigt illegalt i och för sig. De bör se upp lite också, för strax före där har de en bro där polisen ofta står, kan medla. Men
har du åkt fast där?
Nej, jag har inte. Jag åker alltid långt.
Nej.
Men alltså, jag trodde ju att man skulle vara lite förberedd. Det är ändå, vad är det, 1,5 år sedan eller sånt där. Det är liksom ingen evighet. Det har varit publik på
en... känt som en evighet.
Ja, det har ju gjort det. Men det, ja, jag kände ändå så här att ja, men nu har det varit lite folk på en del matcher. Och det har varit rätt bra tryck. Men när man sen då kopplade upp sig bara, ska säga, via tvn, men ändå mot Borås i fredags och fick vara med om hela den jävla explosionen av sånger, av färger, av förväntan, av glädje. Det kröp liksom på spindelben rakt igenom skärmen och rätt in i hjärtat. Det var otroligt mäktigt. Jag satt som en jävla fån, bara tänkte, det här har man ju sett förut, men det kändes som det var första gången man såg det.
Ja, det var verkligen så tycker jag. Och att det var just, nu skämtar vi om att det heter El Vestico, men att det var just Elfsborg, Göteborg, du brukar ju samla ett stort bortafölje. Och man älskar ju stora bortaföljen, ja. Även liksom, det spelar ingen roll om var de är någonstans, men är det ett stort bortafölje som på ett bra sätt tar över en stad. Och så som matchen blev också, där... Man tycker man ser paniken i Göteborg.
Ja.
Men kan alltså, inte på läktaren, men nej, på planen.
Jag vet inte om de tog över en stad. Jag tyckte nog att hemmalaget...
Ja, det är klart att de gjorde, svarade upp bra.
Jag men blev glad också att...
När det kommer 4-5 tusen pers,
ja, för det var
känns,
det.
Då är det känslan.
Ja.
Sen möts ju det upp såklart av hemmafansen. Men ja, ja, du fattar.
Men det var liksom sådär, och jag tycker också en stor eloge till Discovery Plus som hade fokuserat väldigt mycket tv-teknik och kameravinklar, framförallt i början, mot just mot de olika kortsidorna och klackarna och tifo. Och Man fick väldigt mycket tifo för sin Discovery Plus-peng i fredags. Det var otroligt mäktigt.
Ja, det tackar vi för.
Och jävligt mycket glädje. Och en, kan vi dela ut direkt innan vi går in på matchen. En enorm eloge till IFK Göteborgs supportrar som trots att allt det som det är bara sjunger sig rakt igenom hela matchen. Och ja, det är ju inte legalt med bengaler.
Nej.
Men det är snyggt.
Ja, herregud. Vi alla gillar väl bengaler. Ja. Alltså, sen att det är olagligt och att det är... Ja, den brinnande frågan det är just nu.
Ja, brinnande frågan.
De flesta tror jag gillar bengaler.
Men det var...
hur de används ibland när de kastas fram och tillbaka, det gillar man ju inte.
Nej, men jag kände verkligen det där liksom att... Jag var med i någon tv-grej i fredags och pratade om just supporterskap som en kulturyttring. Och det kan ju kanske vara lite pretentiöst för en del som börjar få panik så att man nämner ordet kultur. Och tror att det bara handlar om blåa, hårfärgade tanter på Dramaten som går in och kollar på när Micke Persbrandt står och skriker på någon på ett trädgård. Liksom. Men det här är ju en av Sveriges i särklass viktigaste, vackraste, häftigaste kulturyttring. Och det enda kriteriet man behöver för att det ska gå in och klassas med kulturyttring, att man får knotter över hela kroppen och man får rysningar, man blir med andra ord berörd, och det är vad kultur handlar om det är som en poesiuppläsning eller om det är en fotbollsmatch. Och det finns fan med inget, och jag har varit i båda de världarna, det finns ingenting som berör mig lika starkt som en fotbollsmatch när det är den här typen av tifo-supporterskap. Och det här vi håller på att kämpa om och slåss om att försvara, det är ju det här det handlar om helt enkelt. Fan vad saknade de har varit. Så varmt välkomna tillbaks svensk fotboll helt enkelt.
Ja, men verkligen. Och vilken match ändå av Elfsborg tycker jag.
Ja, det är alltså... helt sjukt. Jag såg ju dem mot Mjällby för var en vecka sedan eller något. Det var ju som två helt olika lag.
Ja, men de hade verkligen bestämt sig. Och många bra insatser såklart. Men några som jag tycker är, om man ska använda det slitna uttrycket, för bra för allsvenskan.
Klassiker.
Så finns ju det några i Elfsborg, förutom Johan Larsson som alltid är liksom... tycker jag landslagsklass.
Ja, han är grym.
Alltså när vi har högerbacksproblem så tycker jag att Johan Larsson någonstans ibland ska få chansen också. Mm. Men Leo Väsänen i Elfsborg tycker jag är en av de absolut bästa mittbackarna. Sen så kanske inte han är den som liksom får stånga sig blod i en sån här match med tanke på att Göteborg har väl sitt första skott på mål som Montaigne i 74 eller 75 minuten eller sånt där. Mm. Men han står för mycket kvalitet i sin passningsfot också i uppspelen. Men Göteborg var, alltså jag vet inte riktigt vad man ska liksom säga om dem längre, för att det känns som att det inte finns någon liksom riktig botten. I den här matchen är ju både Berg och Wendt inte med. Berg är avstängd, Wendt är väl skadad. Men det känns som att det är liksom, det är så ihåligt så att det inte finns. Det sitter inte ihop. Det finns ingen liksom kreativitet framåt. Och det känns inte som, det är väl det här klassiska självförtroende. Det känns inte som att de tror på det. Nej. Någonstans.
Ja, men det finns några grejer man kan säga ändå i MIFK. Vi hade ju Tobias Hussein i Patreon. Om ni inte har det, så gå in och kolla vad som finns där. För där finns det mycket. Vi hade någon som gäst i slutet av förra veckan. Och då ville vi just lyfta blicken från den här rykande ruinen som är blåvitt. Och inte grotta ner så mycket det som är just nu. Utan försöka blicka framåt och vara lite positiv. Och han försökte hitta några grejer där. Och sådär. Jag tittade om han lyckades med det. Det är ju svårt. Men jag tänkte också på det. När man inför matchen får en intervju med Stare. Jag gillar ju Stare, han har ju varit här, det är ju ingen hemlighet. Det är ju liksom en skön profil i svensk fotboll. Men när hans kommentar och analys inför matchen är att vi ska springa så in i helvete för varandra. Och man hör samma sak varenda gång.
Det är som Varberg.
Ja, men Varberg kan ju mer än att springa för varandra. Och de gör väl det åtminstone.
Ja, men de pratar om att springa för varandra. De pratar om att ta dueller. Och de pratar om att springa snabbt.
Men
liksom.
Ja, exakt. Men om vi tar Blåvitt här,
de tar ju inte duellerna. Tycker inte
Nej,
jag.
Och det här med att det måste finnas någonting mer än att springa för varann. De har liksom, det måste finnas en taktisk tanke bakom. Hur fan vill han att de ska springa? När Roland Nilsson var här så var ju våran kritik och många andras också mot honom att det fanns ingen linje. Även supportrarna var så, vi ser inte vad det är han vill, vad är det han, hur vill han spela? Och det är fortfarande samma här. Det finns ju ingen linje någonstans. Och det är då som Stare skulle kunna bringa in, nämligen passion och glöd och det här att springa så in i för varandra. Det händer ju inte heller.
Nej. Men jag tycker det är så här, man måste, någonstans ändå så måste man i det läget Göteborg är i gå tillbaka till basic då och kanske börja med att vinna duellerna. Kollar man på den här matchen så enligt den statistiken jag hittat så är det 67-47 i vunna dueller till Elfsborg. Det brukar vara ganska jämnt i matcherna. Det brukar vara liksom hyfsat nära 50-50, men här är det inte ens liksom nära. Och jag tycker man känner det på planen också, att man är liksom en halv meter efter, en meter efter hela tiden. Mm. Och visst, Oscar Willemsson är liksom jättespännande och snabb i djupled och allt det där, och det är jobbigt för backarna.
Han är helt ofarlig också.
Han tar ju löpen, men han får ju liksom ingen hjälp. Och det är ju, då kan man liksom kolla på vem har han bredvid sig, vem har han bakom sig. Ja, det är ingen berg där som kan hjälpa honom. Han kan säkert bli jättebra, men det kan inte vara liksom Göteborgs hot. Jag tyckte att precis som Nisse Johansson sa här i podden i lördag som vi släppte, att det är, ja, men att han inte riktigt litar på Sana när han står och säger att han tar på sig allting sådär. Mm. Att det är liksom inte riktigt, man känner inte. Och vi kan gilla Sana hur mycket som helst, och han går ut och liksom snackar efteråt och sådär. Men det känns inte genuint, och så tycker jag det känns med väldigt många i Blåvitt. Sen så kan jag väl tycka att sådär, men truppen är inte tillräckligt bra.
Nej, men det är väl det jag tycker.
Det är där man har gått bort sig. Alltså, jag trodde Göteborg skulle vara så mycket bättre. Jag trodde att man skulle vara att folk skulle ta kliv, att man skulle utvecklas, men de har ju snarare gått bakåt. Ja. När många andra har tagit kliv den här säsongen, så har många i Göteborg gått bakåt. Och det är såklart alltid det här skador och sånt, men då måste man bara vinkla mot sig själv. Vad är det vi har gått fel? Ja, men dels Kolbein Sigthorsson, att inte han är med längre. Man har inte den där naturliga uppspelspunkten, någon som liksom är bra på att suga in den. Jag var en av dem som försvarade honom, att jag tyckte att han var bra i Blåvitt. Nu tycker jag att man ser, man saknar, man har liksom ingen tyngd.
Nej, men vi har pratat mycket om Blåvitt. Vi ska ta lite Elfsborg också, tycker jag. Men jag tror nog att det är ärligt menat hos Hanna. Jag tror att han verkligen...
Ja, det är klart att det är ärligt menat, men det känns inte genuint.
Nej, men det är för att de inte får effekt av det som görs. Och då blir det nästan... Men om vi tar det som en fotbollsklubb, som ett sorts hus med olika rum i, där det kan gå snett. En del rum kan vara upptända, andra kan vara släckta. Ibland när det går bra så är alla tända, och ni fattar liksom hur ett hus kan vara. Så när det gäller IFK Göteborg så är allt nedsläckt. Vi har en ny ordförande som bara för några veckor sedan går ut och säger att vi är nog i kapp Malmö rätt snart.
Ja.
IFK Malmö möjligen. Fattar du eller? Och så den här spelarkarusellen, tränarkarusellen, dåliga värvningar, konstiga hemvändare som inte levererar, ingen energi på plan, en tränare som står och säger en sak inför match, man sitter och skitar det under matcherna. Det är varenda jävla rum i Blåvithuset är nedsläckt liksom. Det är ingenting som funkar från upp och från hela vägen ner. Alltså, nu gnäller vi igen, det var inte mer än vi skulle försöka lyfta blicken på Blåvitt, lovade vi Tobias Hussein, men fan, det är svårt alltså.
Ja, men då landar man väl ändå någonstans att det ändå kommer in liksom yngre spelare som vi har pratat om. Man byter ändå in Isak Dahlqvist, Filip Ambros, om man startar med Oscar Willemsson. Det är många där som är 17, 18, 19,
ja,
som är liksom på väg upp, och det är väl där någonstans man får liksom ta vid. Men då måste man också inse som blåvit då, okej, nu bygger vi för en framtid. Nu handlar det först om att liksom såklart klarar det allsvenska kontraktet. Det kommer bli otroligt tufft. Jag tror inte Blåvitt kanske har insett det förrän i den här eller förra matchen.
Nej.
Men lagen där under, de börjar visa form. De börjar visa liksom cojones på ett sätt som inte Blåvitt gör.
Testiklar på svenska.
Ja, exakt. Ja. Bollar. Ja. Nej, och det är ju liksom... Vad är det? Varför blir det så? Är det...
Men det är som jag sa, allt är släckt. Folk bara trevar längst du vet och försöker hitta en sån självlyst jävla ledstång de kan ta tag i för att hitta ur den här skiten.
Sen så tycker jag att jag håller ju ändå med, alltså, de blåvita supportrarna som säger att så här, men Milde där, jag har ändå uppfattat han som en bra ledare. Han har kommit in i år. När vi har pratat med honom så känns ändå han som en bra person. Sen är det ju, kan ju inte en vd göra allt, utan det måste ju vara rätt på flera positioner, och han kanske ska dömas efter 1,5, 2 år.
Jo, men ja, absolut. Men
så då till nästa år, men om inte ser du bättre ut då, då vet jag inte riktigt.
Nej, men då kan du bli borta matcher till Borås för att möta Norrby istället.
Nej, inte fel det. Farsan håller ju på Norrby också.
Ja, ja. Men jag tror att för IFK-supportrarna de åker nog hellre och möter Elfsborg i Norrby. Ja. Jag menar är att för fan, om han ska få tid att bygga något så måste de se till att försöka vara kvar i Allsvenskan.
Nu har man ju ett högt tonläge och det måste man ju ta ner när vi åker dit och möter dem. Liksom, så att man, liksom, för att man vill ju förstå.
Ja, men, ja, det är, som vi sa till Tobias och som Tobias sa till oss, det handlar ju om någon sorts grundmurad kärlek till den här jävla klubben. Och jag har bott 30 år, mina första i Göteborg, jag vet vilken betydelse den klubben har för stan, för om nej, de för tiotusentals människor i den stan som blöder och lever det här jävla laget. Så det handlar om att jag vill ha kvar IFK Göteborg i Allsvenskan till vilket jävla pris som helst. Det är liksom ingen rödblå skadglädje över att jag hoppas de åker ut. De behöver vara kvar och tusen andra.
Ja, herregud, åker blåvitt ut är det katastrof.
Ja, för alla. Så det här handlar liksom att
framförallt för Göteborgs fotbollen.
Ja, den har vi ju varit inne på det, att det är ju bedrövligt på alla fronter där just nu. Så att det är ju någon sorts tuff kärlek vi håller på med det här. Men vi har också försökt, som sagt, lyfta blicken. Vi ska dit nästa vecka och då ska vi prata med dem på Kamratgården. Jag ser mycket fram emot det besöket. Men Elfsborg då kort igen också, Thelin inne på det efter matchen, att de har haft problem de matcherna innan där med att hålla nollan och släppt in för mycket mål. Sen tycker jag att de borde, den här gången blir de inte speciellt hotade eftersom då vi inte har något anfallsspel uttaget. Men försvarsmässigt eller framåt tycker jag att de borde ha gjort 2-3 mål till nästan. Alltså,
för ja, det tycker jag också, så mycket som de skapar. Där ser man kanske inte formen är på plats på alla spelare.
En kort grej bak innan du andas där. Andreas Ekberg dömer matchen och gör det fantastiskt bra.
Jag tycker att det var en bra domarinsats ändå hela den här helgen. Det var ju lite sådär med derbyt såklart som vi kommer in på.
Sen. Jag var ute också där och tappade lite.
Ja, men
enterknappen.
De uppenbara situationerna hamnar väl Glenn Nyberg rätt på, men de icke lika uppenbara hamnar väl fel på, om man säger så, kan
vi,
jag tycka.
Vi tar det.
Jag ska säga det, jag har fått från Filip har försovit sig. Jaha. Men han kommer komma in i podden för de som undrar.
Ja, exakt. Så vi sparar Hammarby.
Så här, jag vill spara Bajen lite annat också.
Men starta Degerfors då, eller Degerfors, bara för att nästa match är Degerfors. Starta och Elfsborg där och ta den här segern och då studsa tillbaka.
Jävligt starkt av Degerfors att ta 0-0 också, ska jag säga.
Ja, vi går till den matchen. Ja. Inte lika mycket folk och lite regnigare i Varberg.
Vill du ha en sportspegelsiffra först då på Blåvitt?
Hela Sveriges lag som står på korsåsen i Degerfors.
Ja, men jag skulle säga att Elfsborg Blåvitt lockade 11 285.
Ja,
SVFF-siffror.
Ja. Vem siffror sa du till mig?
Svenska fotbollsförbundet.
Ja, då litar vi på.
Och Varberg Degerfors 1875 på Varberg Energi Arena.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju Varberg liksom mot Degerfors. Det är inte så jävla. Eller?
Va?
Vad tar Varberg Energi Arena? 3 eller?
Ja, jag vet inte faktiskt.
Kolla kapaciteten.
Det borde faktiskt vara mer, tycker jag, på plats med tanke på var Varberg ändå ligger.
Men det är
liksom
ju ingen som fattar fotboll i Varberg, du vet. Det är ju bara innebandy och vad det nu är för skit, den jävla fästningen.
Uppenbarligen 1800.
Ja, jag tror inte att det är så jävla dåligt ändå för vad Varberg mått mätt, alltså. Eller?
Nej, kanske inte.
Men det är en ganska så...
jag var ju taggad för den här matchen. Jag måste bara säga det.
Ja, men jag med. Jag gick ut och sa att jag håller på Degerfors i den här matchen. Och det gjorde jag ju, för jag gillar
Du gillar inte Varberg. Jag gillar...
Jag är inte emot Varberg alls.
Jag har ju gillat Varberg från start.
Älskar ju Varberg.
Ja.
Ja, du är i sig mer vurmare för Varberg än vad jag är. Men jag har absolut inga problem med Varberg. Men det handlar ju om att de är på säker mark och jag vill att inget lag ska åka ur nästan. En stängd liga. Men det här är ju då...
Nej, fy fan.
Den är ju...
Ta tillbaka det där.
Varberg, jag skojar. Varberg är ju klart bättre i början. Och sen så åker
klart
ju...
Klart bättre hela matchen, ska jag säga.
Ja, men framförallt, vad jag skulle komma till är att det är en match innan Viktor Edvard sen blir utvisad. Sen så blir det ju delvis en annan match. Då är det inte så konstigt att Varberg är mycket bättre. Men de är bättre än Degerfors hela matchen. Men med det sagt så kan vi väl säga att Andreas Ekberg, som vi då nämnde kort i Elfsborgsmatchen där, otroligt duktig domare, är väl en av de domarna, tror jag hörde, om inte den domaren, som delar ut minst antal kort.
Ja, också precis som du sa, EM-domare.
Ja, det var han också.
Ja. Tackade jag till podden innan EM, men sen har han liksom
tappat det och blivit för
tappat
stor.
Lite, ja.
Han dömde Nordmakedonien i EM, ska jag säga, så jävla stor är han inte.
Nej, men hans SMS, han svarar inte så snabbt.
Men Jonas Eriksson,
så lyssnar, ja, bra, lyssna på det här. Ja. Svara på SMS.
Ja, vi gillar ju det, Ekberg. Men Jonas Eriksson är på väg in i podden. Han skulle dra av sig idag.
Ja, vad bra. Men Andreas Ekberg, jag kan väl tycka att han kanske är lite snett ute på Edvardsens första.
Ja, nu är det ju inte Ekberg som dömer den då, utan det var ju Klitt eller vad han heter.
Ja.
Var det inte det?
Ja, så var det ju.
Ja, den första är inte varning.
Nej.
Det är där han går fel.
Ja.
Det är inte gulkort. Det är frispark, men det är inte gulkort. Andra däremot är gulkort.
Ja. Ja, och jo. Det är ju också en stämpling. Så det kan vara också rött.
Men om man kollar sekvensen innan Edvardsen stämplar så blir han lite knuffad.
Det spelar ingen roll.
Nej, men han är sur.
Ja.
Och när Edvardsen är sur, då tar han i. Tror du inte det?
Jo
då. Så att, men de får den utvisningen med en kvart kvar första.
Aha, det brinner ju till där.
Ja. Han ber om ursäkt sen på Instagram, ska vi säga. Till
och i media.
Ja, och det gillar man ju. Men i alla fall, han åker ut där. Men sen så står de emot Degerfors och tar en tapper poäng borta mot Varberg. Ja,
det trodde jag aldrig faktiskt.
Nej.
Men, och där är väl någonting de har hittat nu då. Alltså så här som Blåvitt, alltså hade Blåvitt fått den på Berg eller någon, då hade det ju varit botten ur. Ja, då hade det ju blivit 3-4-0 liksom.
Ja. Exakt.
Men Degerfors har ju ändå hittat någonting nu där man har en stabil defensiv, vilket man inte haft på väldigt, väldigt länge. Jag tycker att man såg det någonstans AIK andra halvlek, där det var första halvleken var väldigt svängig på hemmaplan, men i andra halvlek så stängde de till och AIK mäktade liksom inte med en forcering, utan det först stod upp.
Ja.
Och här står man också upp. Man satsar verkligen på att ta det där krysset. Sen har man ju Whiteman i mål som återigen gör några sjuka räddningar.
Han har ju kommit in i det. Ja. Vi var lite snabba på och liksom skakade lite lätt på huvudet i början där.
Men det var ju för att han håller på att klippa sig varje.
Ja, men man undrar vad fan håller han på. Men han försöker väl hitta sin plats.
Ja, det har han hittat nu.
Sitt så mycket att göra. Det är
en sjuk räddning på Simovic.
Du vet, tisdag lunch. Fan, vad ska jag göra efter träning? Jag går och klipper mig igen. Alltså.
I Degerfors.
Det finns inte så mycket annat att göra.
Nej,
men han var grym. Han räddade ju dem där på Simovic nicka som du är inne på. Och de får den här poängen. Som vi var inne på, en grymt jävla viktig poäng till Degerfors. Starkt gjort av dem. Och,
nu ligger de ju på 22 poäng.
Ja.
Precis som Göteborg och Halmstad står på 23, Mjällby på 24. Men Mjällby rusar ju fram i tabellen nu. Kommer ju sluta femma.
Jävla genier
alltså. Alltså fortsätter du så här så kommer ju Mjällby och Kalmar vinna allsvenskan.
Mjällby är ju bäst just.
Nej, det är Kalmar. Nej, och Norrköping. Jo,
och
det
kanske.
Är de ju.
Vet du fan,
de vinner alltså flera matcher.
Ja, fast om
kollar man,
det lyftet, Mjällbys lyft är nog större än de klubbar.
Ja, så är det.
Nej, kanske inte. Vi kommer till det.
De lyfter ju från en bottenlös.
Så jävla usla var de ju inte.
Men de gjorde ju för fan inte mål på.
Nej, men de har inte sett vi ska spara Mjällby, tänker jag.
Ja.
Tills det är Mjällby. Men som sagt,
jag trodde ju Mjällby skulle åka ur.
Du trodde det?
Ja, men sen deras brutala transfer.
Alltså min tabell går ju på varenda punkt har den rätt just nu.
Vet att Häcken ligger i åtta nu.
Ja, vad hade jag då?
Jaga Bayern.
Vad hade jag då?
Sjua.
Exakt.
Men Bayern har 34 poäng och Häcken bara 28.
I rest my fucking case. Vi går till en annan.
Nej, vi måste ju snacka klart matchen.
Vadå då?
Ja, men Varberg Degerfors.
Ja,
det är 0-0 matchen, måste vi ändå prata om den.
Ja.
Jag tycker att det är kul med hur Jocke Persson någonstans återigen då roterar från att så här, han vet att när han åker till Norrköping då kommer det vara en tuff borta fight liksom. Det är inte där han ska ta sina treor. De gör ändå en ganska bra match, även fast de förlorar. Men till hemmamatchen mot Degerfors, det är där han ska plocka tre poäng. Nu gör han visserligen inte det, men han ställer ändå upp med typ ett helt annat lag. Och man märker att det är mycket, mycket mer rutin. Det är Matthews som är liksom en av allsvenskans mest intressanta spelare, tycker jag. Såklart, han jagar sig av många, men lägger han bara på sig 5-6 kilo muskler så kommer han vara hur bra som helst. Sådär. Men Varberg, nu står de på 28 poäng visserligen, det är liksom ingen fara. Men de här typerna av matcherna är ju någonstans nästa steg för dem. Jag tycker inte de ska nöja sig med, då gör de inte dem riktigt heller. Med att liksom bara ligga där i mitten. Nu har de visat att de är ett bra allsvenskt lag.
Mm. Ja, men
mycket mer än så.
Anders Andersson var inne på det i sändningen också. Att återigen trycka på. Det kom ju bort lite i skuggan av stormatcher och derbyn och toppstrid och bottenstrid och allt sånt där. Att det Varberg gjort och gör sedan förra säsongen, även denna, det är ju... Ja, det är ju, alla vet ju om förutsättningarna och resurserna. Det är så jävla bra gjort alltså. Det gäller även Degerfors.
Men de är i princip
just nu.
Ja, de har 28 poäng, men de är i princip, det är två poäng till, så är man klar för allsens spel nästa år också.
Och han var ju aldrig, Jocke Persson var ju aldrig redan från början ett dugg orolig över detta.
Nej, nej, nej.
Det är det som är så jävla stort. Ja. Han säger att det här fixar ju, det är inget problem. Det kan ju ni komma och så sitter man. Ja, ja.
Det kommer vara tufft i inledningen. Och han var jävligt förbannad över den lottningen. Men sen, ja, sen är det bara ramlat in poäng.
Ja.
Nej, det är en mäktig... Det är en mäktig... Vi säger det ofta, men det är en mäktig grej de håller på med där nere, tycker jag.
Ja, bra.
De får bara så, nu är jag klar.
Ja, men de kan bara byta ut en jävla brotta barack. De måste få en egen barack åtminstone, Wahlberg Boys.
Alltså, jag såg när de filmade därifrån klänsrummet. Det såg ju finare ut vid planen än uppe vid brottabarackerna.
Ja.
Vi var ju aldrig inne vid omklädningsrummet vid arenan.
Nej, vi var på arenan. Jag sprang ju runt arenan och la ut på YouTube.
Jo, men inte ner i omklädningsrummen. Ja. Men brottabaracken...
Men det är ett jävla blåsål. Ska
man...
Alltså.
Ska
det...
man... Nej, jag tycker fan inte man ska byta ut den.
Jo, alltså. Men de måste få själv... De ska inte dela lokalen med en brottaförening. Där går fan gränsen.
Men det är väl nej, någonting det är med det mysigt. Också.
Det var, du luktar äckligt, den där jävla mattan de hade på golvet. Alltså. Ja, ja. Fast å andra sidan, fan, det funkar ju. Varför bryta den grejen så länge det går bra?
Ja.
Vi, apropå sådär bra, va, tar vi oss till ett annat blåshål några mil, några Lundellböcker längre ner där, va?
Som vi ska till.
Halmstad. Ja, vi ska till Halmstad nästa vecka också. Ja.
Anders på Renault har låtat nya Renault. Ja. Att miljön i förarsätet är otroligt uppgraderat.
Ja, ja.
Lounge-delen där ni sitter, det är ungefär som vanligt. Ja, okay. Men det är ju otroligt lyxigt redan från början.
Det är en sån jävla drömbil, Renault. Alltså. Det säger vi inte bara för att vi sponsrar det, utan för att det är sant.
Ja, det, så är
alltså,
det
du
verkligen.
Sitter längst bak med ett jävla skrivbord. Du har ju typ, vad fan är 15 kvadrater? Då är det? Kan ställa dig upp där bak och ta en kaffe. Ta
det, ja, det är ett fotbollslag.
Ja, det är fint.
Ska vi säga att Varberg hade en exakt likadan också?
De hade den stod bredvid oss, ja, när vi parkerade. Ja,
men vi hade en lite mer uppgraderad version.
Ja. Ja, vi ska ta som sagt till Göteborg och Halmstad nästa vecka. Här är det ju då också regnigt och jävligt nere på Örjans. Inte så mycket folk här.
Ska jag ta fram det också? Är det det?
Däremot så sjöng de rätt bra, för jag joggade med den här matchen i lurarna och hörde den.
3117.
Ja, men det är nog ju siffra. En klassiker, runt tre.
Örjans fall.
Hade det inte men regnat visst, hade det varit tusen till.
Ja, men visst är det mysigt att slå... Jag har ju på Discovery när jag joggar.
Ja, jag med. Ja.
Inte radion, utan Discovery.
Nej, det ska, ja. För radion drar en massa jävla annan skit. Det ska in bowling, curling och hockey och grejer. Det gillar man inte alls. Alltså. Men det är också skönt, för man känner så här, ja, men man orkar lite till.
Ja, ja. Ja, men för man vet att så här, en halv vecka 45, ja. Då kan man fortsätta lite.
Ja, så länge joggar ju inte jag, men ändå.
Joggar du inte 45?
Nej, runt 30 om då.
Ja, det är bra. Ja.
Men de har svårt, och vi har ju varit inne på det, de är... Bra, en av Sveriges bästa defensiva lag. Halmstad släpper inte in mycket mål.
Ja, de är 19, precis som Mjällby. Och sen är det Djurgården och AIK på 18. Så det är ju...
Det är bra, men man är för uddlös alltså.
Ja, de har gjort 15 mål.
Ja, det är för dåligt.
Ja.
Det är för dåligt. Och hade man lyckats att släppa in ett mål mot Östersund är väl en sak. Men man ska ju göra två eller tre här. Det är ju det som är grejen liksom.
Ja, men så är det ju verkligen, och jag tycker någonstans att så här, de skapar tillräckligt för att göra något mål till, men jag vet inte, det är väl också kanske självförtroende, eller så är det, det får vi ställa frågan till Magnus Haglund, tränar han inte på avslut liksom?
Mm.
För att jag tycker inte att Halmstad är så liksom dåliga framåt som man vill få det till alltid, just för att de har gjort 15 mål, utan de känns så jävla uddlösa bara.
Mm.
Du vet, Antonsson har haft hur många lägen som helst att göra mål, men det känns som att det går troll någonstans. Vi ska ju också träffa Antonsson, så det vill man ju prata med honom om liksom.
Verkar vara fantastisk kille på alla sätt.
Ja,
men där behöver han ju göra en sån sak som till exempel medbjudet, att du måste vaska om, som vi sa för, i anfallsled. Om det nu är så att
man måste ha en Moro.
Ja, men du måste byta ut, ta bort Antonsson, ja, i två matcher.
Nej, men om man kollar på skott på mål per match, så är Antonsson, vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i hela serien. Alltså han är den som tar sjunde flest skott då. Och då kan du ju verkligen tänka...
Hur många mål han gjort då?
Vad han gjort, 5 eller 6 eller något sånt där.
Ja, okej. Okay. Yeah. Det är ju i och för sig procentuellt sett när det gäller antal mål Halmstad har gjort väldigt bra. Så det beror på hur man ser på den där grejen.
Jo, men han borde definitivt gjort fler.
Men det gör han ju inte, därför behöver de göra något. Det är klart att de tränar avslut, men jag tror de behöver bänka den och sätta in något annat ett tag. De måste hitta någon annan för att bryta trolldomen liksom.
Ja, men lite som Bergström. Man kanske sätter honom på bänken en match och sen så får han komma in och så gör han mål.
Det är liksom en sån omgrej som behövs.
Och det, alltså, det, man ska inte underskatta det heller. Att bänka och sen få komma in och vara pigg när de andra är trötta.
Nej, och sen också kvickna till.
Ja.
Antonsson är ju en stjärna i Halmstad. Liksom, och han är ju det namnet ihop med Ante Johansson och sådär. Och han plötsligt, fan jag sitter på bänken. Du får vakna till lite.
Ja.
Det kan också vara något att bryta trolldom. Du vrider om en switch i huvudet på dem. Fattar du eller?
Ja, jag fattar. Nej, men kollar man också på hur mycket liksom stora chanser de skapar, så ligger de också i typ i mitten av tabellen. Mm. Och det de säger väl just en hel del om att de är uddlösa.
Ja, de har för dåliga avslutare.
Ja.
Jag tänkte. 1-1 blir det i alla fall där, och en sjukt viktig poäng för Östersund. Som vi hela tiden försöker skriva av. De ligger...
Ja, men de är va? Ju... De står på 13 poäng. Det är liksom 9 poäng upp till Degerfors och Göteborg.
Ja, det är mycket i och för
sig. Alltså det är ju 9 poäng. Det är 3 matcher. Då är det 5 matcher kvar.
Det händer inte.
Då ska de om också. Det går inte.
Vad är det?
Alltså i matematiskt så går det ju.
Det är 9 poäng upp till kval, ja.
Ja, men det händer ju inte.
Nej, de åker
Östersund ut. Vinner ju inte 3 raka matcher och de andra förlorar ju inte 3 raka matcher.
Sjukare saker har ju hänt i och för sig, men alltså, nej, antagligen inte. Det har du nog rätt. Då känns det ännu mer bortkastat för Halmstad. Vad är Halmstad i tabellen undrar vi genast då? Ja, de ligger ju 12 där. 23.
Ja, 23. Alltså de är ju bara en mer. De riskerar ju också verkligen kval.
Halmstad alltså 1 poäng mer än IFK Göteborg.
Ja. Och Östersund i alla fall, de har ju Malmö hemma, Bayern borta, Häcken hemma, Varberg borta. Det är inte 3 raka, du. 4 raka.
Nej, inte som det ser ut.
Liksom. Och sen AIK, Mjällby, Göteborg, Degerfors.
Det är
tufft. Jävla. Tufft schema.
De november-december-matcherna när advent tickar in. Vi konstaterar 1-1 där. Ska bli kul att träffa Haglund för övrigt.
Det ska bli jävligt roligt.
Älskar Haglund alltså.
Stor. Hur mycket Serie A-frågor kommer det vara?
Nej, ja, hela körschemat. Bara fråga om Serie A alltså. Fan vad stor han är alltså. Hörde av sig på nyårsafton för att prata fotboll.
Gjorde han det?
Ja, ringde vi 17:30 på nyårsafton.
Ja. Ska vi ta Kalmar Sirius då?
Nej, det är ju inga konstigheter.
Ja.
Kalmar går emot Europaplats nu. Ja, vi kan väl säga det att jag var ju på Rudström om att han har tappat det, att han inte hör av sig. Han hade ju en ursäkt och sådär, varför han inte gjorde det efter matchen mot IFK Göteborg.
Vad sa han då?
Han sa att mobilen hade gått sönder, va? Måste kolla det nu. Det är inte de sämsta ursäkterna jag hör.
Men man kan säga i alla fall att 4150 tog sig till Guldfågeln Arena.
Ja.
Och fick se Kalmar slå Sirius med 3-1. Och där man inte är liksom, man är inte förvånad längre. Du vet att de det är klart att de hyllas och så. Om man tittar på Mjällby då, som har liksom 7 raka nollor och 2 vinster på senaste. Med Kalmar har alltså på 5 senaste 4 vinster och 1 kryss.
Ja,
här det är precis som Norrköping som har 4 raka och 1 kryss.
Ja, nej, det är sinnes.
Alltså det är ju mycket, det är ju galet
här. Här hamnar de i underläge också.
Ja. Men de har ju börjat göra en massa mål också helt plötsligt. Det är ju inte det här, de gjorde ju inte så mycket mål till en början, men nu lossnar det ju rejält.
Tisdag morgon frågade jag ju efter Henrik Rydström och då svarade han på onsdag eftermiddag. Jag såg det mest nu, jag fick byta simkort efter matchen mot Blåvitt. Har inte kunnat ta emot sms förrän nu.
Ja, den tror jag inte på.
Men han skickade även på WhatsApp samma.
Ja.
För att säkra upp liksom.
Ja.
Ja. Men han gör ju det, jag valde ut honom till den där juryn jag sitter i som månadens tränare. Han måste ju vinna det såklart. Det är ju,
det är han eller Norling.
Ja, nej, då Rydström går före där. Men med vad han har haft och var han kommer ifrån och att de håller i det. Och
hade du Hjalmar Ekdal på?
Ja.
Ja.
Såklart.
Ja, herregud. Så bra där. September alltså.
Ja. Men det är ju fantastiskt det de, vi har pratat om det så jävla många gånger, men just att han håller i det. Många pratade om Rydström Sirius fram till de sista 10 förra säsongen när de förlorade allt i stort sett och halkade ner. Den här gången kommer de inte göra det. De kommer hålla i det här. Det är ju, ja, det är magiskt det han gör i Kalmar. Det är otroligt jävla bra alltså.
Men det är också intressant här, två lag som alltså så här, de vill ju vara varandra. Eller de vill ju spela på typ samma sätt, mycket possession och sådär. Och någonstans så ser man ju här att Rydström har ju kommit längre i sin tränargärning än vad Bäckström har kommit. Så, så kanske han har, jag vet inte, nej. De har nog ändå ganska jämna trupper. Ja. Oliver Berg och Jonathan Ring är väldigt mycket bättre. Men
Rydström har fått ett bättre lag.
Ja, ett bättre lag någonstans. Och får ju ut mycket mer av sitt spel nu. Alltså de skapar ju mycket mer. De gör ju mycket mer än vad Sirius får ut.
Ja.
Sen är inte liksom, Sirius ska ju absolut inte skämmas sådär. Men det är det att, att Rydström någonstans får den här output som är otroligt imponerande. Vilken, alltså, att stå på 37 poäng, två bakom Elfsborg. Och Norrköping som ligger 4-5 på 39.
Kalmar till Europa.
Ja, men har mer, har 3 poäng mer än Hammarby, Häcken, Assara.
Ja, det är fan helt, det är årets grej så här långt. Det måste man ge dem alltså.
De ligger 6:a och har tagit 10 vinster i år också. Bara förlorat 5 matcher.
Förra året var man ingen hemma till exempel.
Nej.
Alltså jag kommer ihåg Studio Kalmar inför säsongen när han hade kommit och han stod och var bekymrad. Det var ju långa intervjuer som vanligt där. De tickade upp mot 50 minuter.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Han stod där i sin tajta t-shirt och spände biceps liksom. Och då pratade han ju mycket om det där att nej fan, det här ser inte alls bra ut. Vi har en lång jävla väg och jag vill
att vi gjorde det ju inte heller.
Nej, exakt. Ja. Det jag ska komma till.
Jag hade ju typ Kalmar ur.
Ja, men de är ju bedrövliga på försäsongen.
Ja.
Men ändå så ser vi det här nu med den här truppen.
Men de måste ju våga tro. Ja. Det är som jag sa till, som jag försökte säga till Nisse att så här, men du,
vilken Nisse?
Nisse Johansson här lördags.
Ja.
Att många tränare pratar om att det tar tid, att det tar 1-2 år innan man sätter ett spel. Någonstans så har jag ändå Henrik Rydström visat med Kalmar att det behöver inte göra.
Nej.
Alltså det tar några månader att sätta sitt spel och sen så spelar man det och så utvecklas det under säsongen. Jag tror att det var Astrid Aida Revic som sa det också, guldåret för Djurgården, eftersom Kim och Tolle är också ganska bra på att sätta nya spel. Det gjorde man 2019 bra. I år måste man ju säga att de har gjort det bra också med ett annat, med nya spelare och sådär.
Ja.
Att professionella fotbollsspelare behöver inte 1-2 år. Nej. Det är kanske tränarna själva som behöver det.
Mm.
Men spelarna, de är ju med efter några månader. Det tycker jag man visar här i Kalmar.
Jag ska också trycka på det. Jag hade ju förmånen att vara med under en halv vecka drygt Sirius ner i Spanien och på träningsläger just när Rydström var i begynnelsen av sitt andra år, alltså sitt första som huvudtränare ensam för Sirius. Han delade ju första året. Och hans pedagogiska förmåga, apropå det du är inne nu,
han är ju lärare.
Han är ju lärare, ja. Exakt. Han är jävligt bra på att få spelarna att begripa vad det är han vill att de ska göra.
Ja.
Och det är, då behöver det inte ta 2 år liksom, om man, nej, har den förmågan. Och jag tror inte att alla tränare har den förmågan.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker att man kan se till exempel på en sån som, alltså Jimmy Thelin tog det ändå 2 år för.
Ja.
Att få sina spelare att begripa vad han ville göra. Sen så kan det ju vara också så att, titta nu kommer Filip också här.
Ja, det är
att det var så att han hade för dåligt lag och sådär. Att det tog ett tag innan Elfsborg skickade ut de gamla.
Ja.
Ja, så att det,
nej, men det är sån jävla, det är sån jävla effekt så snabbt och sån heder och så mäktigt och jag hoppas han vinner den här månadens tränare. Då kommer han ju aldrig svara i telefon längre. Jävla Rydström alltså.
3-1. Några spelare som sticker ut återigen är ju Jonathan Ring, Oliver Berg såklart.
Ja.
Om man tittar på
framspelningen till andra målet de gör där är ju magisk när han klackar den i straffområdet fram till Oliver Berg som gör 2-1.
Ja, om man tittar på Berg så står han på 9 mål nu och 5 ass.
Jävla magiskt
alltså. På 22 matcher. Medans Jonathan Ring står på då 9 ass och 4 mål på 20. Och sen har ju Isak Jansson börjat göra mål också.
Ja,
det är kul.
Ja.
Han har ju hört om länge att han ska vara väldigt, väldigt bra. Så, och nu börjar han visa det. Och då var det som, fan vad det?
Fröling inblandar också i mål.
Ja.
Älskar Fröling.
Men det var någon som sa,
ja,
nu slipper han gå upp och, jo det var Israelsson. Ja, nu slipper han gå upp och, i nickdueller.
Ja.
Som det var under en annan sted.
Ja. Jag var, när jag spelade fotboll var jag dålig på nickdueller så jag låtsades att jag inte såg bollen och gick upp fel för att jag inte ville ge upp en nickduell. Det är lite densigt nog.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna Filip in i podden. Tack. Vad har du på Kalmar, Sirius? Har du mässat med Bäckström?
Nej, faktiskt inte. Inte den här gången. Mer att jag tittade på att jag tycker någonstans att när jag såg att Rasmus Sjöstedt tvingades gå ut, det var ju senare i matchen, men så började jag tänka, fan, Rasmus Sjöstedt och Lars Sätra som jag för övrigt sa i Daily Show var en av årets bästa doldisvärvningar tillsammans med många andra. Men Rasmus Sjöstedt och Lars Sätra är alltså ett helt nytt mittbackspar som har gått in i den här säsongen och känns väldigt samspelta, båda är positionssäkra, fina fötter. Och ett mittbackpar som man tänker så där med Hammarbys blick som jag har haft mycket med just mittbackspar. Att man kan få det att funka ganska snabbt. Och att de hittar två som kan spela tillsammans. Så då är jag imponerad av det Kalmar håller på med.
Ja, men grymma är de. Fan vad stort alltså, det är. Och nu har ju Rysen bytt simkort också, så nu ska vi ringa honom i veckan när han kommer fram till undan.
Bytt simkort?
Ja, det var hans ursäkt att han inte hörde oss.
Ska vi ta Örebro-Häcken innan vi tar stormatcherna?
Ja, alltså om vi börjar med Örebro-Häcken, kan vi börja då med ja, alltså publik. Vi var inne på det kort där. De sålde då enligt egna uppgifter, eller?
4800 gick ut på Instagram, var det jag sa.
Och det kommer alltså då 3 och...
6.
1000 pers då.
3652. Och de ska man hylla. Alltså det, ja, är, ja, det men ni andra som är örebroare och kallar er för ÖSK-fans, supportrar, ni borde skämmas.
Men man har en biljett och inte går. Jag fattar,
ja.
Vad är...
Ja, men att man inte ens köper biljett nu, ja, och stöttar laget i såna här tider. Det är så... Man har inte rätt att klaga om man inte liksom går dit.
Nej, inte om man är, som du är inne på, börjar definiera sig som en ÖSK-support. Problemet är väl att det är alldeles för få personer i Örebro som just definierar sig som ÖSK-supporter.
Vi börjar gilla hockey där, va?
Ja, det är mycket hockey, ja. Och det är kul när det går bra. Då är de där.
Mm.
Men då är man ingen riktig supporter, då är man ju mer lallare.
Liksom. Jag såg, det är ju en diskussion som har varit på is av förklarliga skäl. Men jag såg att den snabbt liksom kom igång igen. Det här med liksom
publiken, ja.
Publiken och publiksiffror och sånt.
Det är en för liten stad för både ett hockeylag i liten och ett allsvensk fotbollslag.
Nej, det är det inte.
Uppenbarligen.
Nej,
ja, men det
de kan
ju
gå
inte
på båda matcherna.
Men det gör de ju inte.
Men det måste de...
Jag var där 19 och jobbade ett år nästan. De pratar precis om samma sak då. Men det är roligt med konkurrens.
Måste jobba ihop.
Vi måste... Ja, men det gör de. De sitter ju för fan vägg i vägg, så de jobbar ju ihop på alla sätt. Men det är ju ändå så att folk inte går på den jävla Bern Arena i blåsten. Liksom. De tycker det är för jobbigt och trist.
Du säger att det går åt helvete för Örebro Hockey också.
Ja, okej.
Okay. Det har gått 5 matcher.
Hela stan sjunker som en jävla skepp. Alltså. Fan är frågan.
Massikos.
Ja. Men alltså, vi lämnar publiken igen då. Vi hyllar de som var där såklart. Det är ju mäktigt ändå.
Support. Det bättre klack.
Även klacken där och kortsidorna är ju där. Kortsidan är ju där i hyfsad mangranten då. Det måste man ge dem. Men alltså spelmässigt, vi måste göra så av med Gazimba. Alltså. Det är bara...
Det, men det har vi ju sagt.
Ja, men vad fan säger det igen?
Lansera. Flytta Gazimba.
Exakt. In med Lans. Alltså in med någon jävla terrorgubbe där alltså, som bara kör och som får vrida om. Släpp all prestige. Beter värdigt mot Gasimba. Han har gjort det efter förutsättningarna. Men det funkar ju inte. De har ju inte fått en positiv effekt av det. De har fått en negativ. Det har blivit ännu sämre sedan han kom in. Du måste göra någonting. Det är fan, de åker ut snart.
Ja, de kommer åka ur. Alltså det är inget snack om saken, tycker jag. Alltså man står ändå på 16 poäng. Man har minus 28 i målskillnad. Man är det laget som släppte in överlägset flest mål, 44 stycken. Degerfors och Östersund har släppt in 38-39. Man visar ingenting, tycker jag, som ska tyda på att det ska bli en vändning.
Nej, alltså det är inga... Det är som du säger, det är inget... Det är inget i spelet, det är ingen spelare... Det är inget i föreningen som just nu sticker ut och säger att så här, om vi tar den här lilla livbojen, den här lilla livbojen som kan göra att vi kan sprida ett självförtroende in i laget.
Men de
och
hade
spelet.
Ju två livbojar. De tog in två livbojar. De
tog tre livbojar.
Ja, exakt. Men de, framförallt då Besara och, ja, men, och Hamad. Det var ju det.
Jag kollar på Besara nu, bara för att liksom se vad har han gjort då. Han har spelat 11 matcher. Han har ändå gjort 3 mål, 3 assist än så länge. Alltså det är inte dåligt facit.
Nej, 6 pinnar.
6 pinnar på 11 matcher. Det är ju mer liksom vad Hamad gjort, vad fan hände med Moro liksom. Och man borde ha plockat in en målvakt, för att målvaktsspelet är också alldeles för dåligt.
Alltså där är det ju.
Fler ja. Försvarsspelare.
Jag tycker
också.
Inte att Besara kan inte hängas alltså.
Nej, men jag hänger ingen. Nej. Jag pratar
om... Jo, vi kan... Nej, Hamad har varit för dålig.
Fast ja. Ingen ska hängas, det är ett vidrigt uttryck.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Men jag tycker att... målvaktssidan.
Nej, men det är inte bara hela försvarslinjen. När Moro då blev var avstängd ett antal matcher på grund av en jävla utvisning, då kastade de in Iron Mike. Älskar Iron Mike. Men han håller ju inte på den här nivån. Nej. Det funkar ju inte. Därför behövs det en back till där.
Moro är ju tillbaka till den här matchen.
Ja, det hjälper ju inte.
Det är ju minimalt bättre. Men målvaktspositionen har ju varit svajigt hela säsongen. Alltså.
Jag tror inte man fattade riktigt Oskar Janssons... Eller så gjorde man det men inte kunde göra något annat åt det ändå.
Man har inga, hade inga resurser där och då.
Fast du kan ju pinpointa alltså resurser, in en bättre målvakt. De har ju två dåliga målvakter.
Ja, men det är ju två liksom värvningsmissar. Men att liksom se att en fanbärare och personen Oskar Jansson, allsvenskans bästa målvakt, lämnar. Där och då ligger de ju inte sist i allsvenskan. Det gör de ju senare när de får in de andra tre värvningarna som kommer från externa finansiärer.
Jag tycker någonstans att det måste ändå landa på Gasimba mycket det här också. För att...
Han börjar i fel ände.
Ja, alltså så här att han...
För dålig.
Ja, han är för dålig tränare. Han inser liksom inte vad man är någonstans. Jag tycker att det är... Värvningen av Hamad, Besara... Kanske säkert bli liksom skitbra. Besara är det redan och Hamad kommer att bli det. Det är liksom inga dåliga spelare. Moro är säkert också bra, bara att han är helt galen. Och det visste ju bara Filip om, verkar det som. Ingen annan.
Min och mosters då... man. Två i Örebro. Ja. Communityt.
Och på sikt liksom så kommer ju det vara bra för Örebro. De kommer ju säkert göra så att de blir bättre. Men det är som du säger, man börjar i fel ände. Man inser inte sjukdomen. Ja. Alltså vad är sjukdomen? Man släpper in för mycket mål, man har för dåliga målvakter, man har för dåligt försvar. Hjärtstrand som högerback nu igen. Jag vet inte, det sitter inte där. Och det, man har sagt det hela säsongen. Och någonstans så måste man, ja, man måste sparka Gasimba för att ha någon chans till överlevnad. In med Lantz, det är som du säger.
Ja. Eller
ringa Lantz
eller Kjell.
Ja, men Kjell kan vara kvar på sin position som, för att han gör inte, jag tycker inte att Kjell gör ett dåligt han skulle ha tagit in en målvakt, absolut, och han skulle ha tagit in bättre backar.
Man kan ju inte rim i 3 månader liksom. Det handlar, ja, men nu handlar det bara om,
men jag tror man behöver en ny röst.
Ja. Exakt. Och det är ont om tid, så att det är ju bara att göra idag.
Ja, men ja.
Gör det idag, så har vi det gjort.
Vad var det för,
vi
hade en ex-militär som tränar utöver Torstensson, eller?
Ja, ring Daniel Kimberg.
Nej.
Vet du vad som hände söndag?
Örebo presenterar sin nya tränare, Daniel Kimberg.
Då gräver man djupt.
Den.
Vet du vad som hände söndag den 17 vi då?
Den presskonferens. Nej.
Göteborg-Örebro.
Ja, tight match.
Och sen Örebro-Degerfors.
Åh, oh, fy fan, det är derbyt.
Och sen Örebro-Halmstad.
Ja.
De tre matcherna. Ja. Landsin där.
Ja.
Ja, men det är ju
det är nu man har fönstret också. Ja, det är landslagsuppehåll.
Ja,
han måste få sparken.
Ja, in med lands.
Förstå vilken jobbig sits av landslagsuppehåll. Alltså som bottenlag. Ja. Fan vad jag känner för dem.
Sen möter man...
Nej, men det är väl jätteskönt att få. Du förlorar ju bara hela tiden.
Ja,
nu har du ju 2 veckor lugn alltså, och utan
en jävla... Att spelas någon match.
Ja, nu kan du ju träna och säga, ja fan, nu har vi ingen jävla match. Vi måste gå upp och förlora igen.
Liksom. Ja, men okej, det är sant. Men det är ju mentaliteten man har om man inte vill klara sig kvar. Hade man haft mentaliteten så här, ge oss en match nu så vi kan ändra på det här.
Nej, men det händer ju inte. De är ju inte det, Örebro. De förlorar ju allt jämnt hela tiden.
Men sen har de... Djurgården hemma, Bayern borta, Kalmar hemma, Mjällby borta, Elfsborg hemma.
Ja, det är
det är ju nu de ska ta sina poäng mot bottenkollegorna.
Ja, men de kan möta Kalmar, Mjällby, Elfsborg som alla i ingenmansland och det betyder ingenting till slutet.
Ja, och då behöver du en lans.
Ja, in med lans. Han är ledig. Ring lans, för fan. Han kan pendla mellan Göteborg och Örebro, det är ju ingenting. Det är ju halvvägs mot han pendlar för. När vi ändå är inne på den med en pendlagrejen.
Ska vi säga något om Häcken eller?
Ja, de vinner ju 2-1. Erik Friberg säger att han tycker att vi ligger ganska bra i våra nya system.
Ja, de har gått upp i ett 4-2-3-1 igen.
Han säger också bara snabbt, men, Filip, att jag kände att jag var lite småsliten för jag har ju inte tränat ihjäl mig sista tiden.
Nej, jag har varit skadad. Men det är ju, vadå? Vad handlar det om? Det handlar om 4 övertidsminuter så är matchen slut.
Ja.
I första avlek.
Jag älskar Erik Friberg. Ja, men 2-1 tecken. Planen enligt seger. Så att de kommer kriga sig till en mittenplats, precis som jag sa. Vi tar oss därifrån till Malmö då. Där har vi det roliga där, Malmö-Mjällby 0-1. Ja. En otrolig jävla inramning. Fint Malmö tycker jag som väntar med att avtacka sina trotjänare. Det är ju Lindgren.
21 067 ska vi säga.
Ja, det var ett jävla starka drag. Popper. Det är ju alltid ett bra drag i Malmö. Fan vad fina de är där. Vi, innan du kom där, Filip, så drog vi ju... Vi har ju hyllat allt som har varit när det gäller publiken och på läktarna. Men ja, även Malmö ska ju... ha sina rosor och det var vackert. Men även då, det är nästan tusentalet Mjällby-supportrar som drog till Malmö för att stötta sitt lag på ena kortsidan.
Har ni pratat om derbyt?
Nej, vi kommer pratat derby, vi har inte pratat derby och inte Bayern.
Men jag vill bara lägga till publiken. Alltså det är att titta hemma och växla mellan matcher på datorn.
Publiken är tillbaka! Jag bara skriker lite, jag ber om ursäkt för vi filmade
det. Det är... Man kände ingenting fram tills publiken var tillbaka. Nu har man puls hemma i soffan.
Ja, ja.
Man känner att det betyder någonting.
Man går ut på Twitter och skriver snabba grejer. Och
ja, alltså affekten är tillbaka.
Ja.
Det är så underbar. Nu handlar det om att affektreglera. Nej, men det är ju verkligen så att supportrarna får den här sporten att leva på alla tänkbara sätt.
Ska vi säga det då, om vi går in på matchen där. Där är ju en...
Jag skrev ju att det var härligt att det tråkiga med Mjällby var
tillbaka.
Fast
jag tycker inte att det är tråkigt. Men jag tycker inte att det är ett jävla dugg tråkigt.
Nej,
det är briljant rakt igenom. De är så jävla bra. De spelar ju så här mot Djurgården borta med. De håller uppe tempot, de håller uppe passningsspelet, de står upp, de checkar ner,
skapar
de här
chanser.
Duktiga, skapar chanser. Och sen har de det jävla försvarspelet och målvakt som är i absolut svensk toppklass just nu.
Ja, men det
är inte tråkigt.
Nej, verkligen inte. Men ordet jag är ute efter är inte kanske tråkigt. Ordet jag är ute efter...
Det är effektivt.
Ja,
ordet är Mjällby. Ja. Det är Mjällby du är ute efter.
Ja, alltså... Men du var ju samma. Du var lika orolig när Järdler sa att han skulle börja använda stora analyssystemet.
Ja, jag ringde ju för fan ner till, till kansliet och Jakob och dem och frågade. Nu börjar jag bli lite orolig här inför på försäsong. Han snackade om att det ska hållas i boll och det ska spelas offensivt. Vad fan är det? Nej, det behöver inte vara. Och sen så hände allt som hände.
Och då, ja, men exakt. Ska, det
ska vi reda ut det då? Vem var det som ville det? Vem var det som ville göra den här förändringen?
Alla i Mjällby.
Alla?
I stort sett alla.
Ledningen.
Ja, ledning och ihop med Christian.
Ja.
I ett
och
samspel.
Spelarna?
Tror jag inte var inblandade i det.
Nej. Men de kanske kände att de behövde det eller tvekade.
Jag tror att de behövde känna, hur ska vi göra för att ta ett kliv? Vad är det
behövde
vi inte...
de alltså det Mjällby, så här, Mjällby fick hybris.
Ja.
Mjällby fick rå hybris och insåg att de inte var vad de inte var.
Det är det jag menar att man
jag tror inte hybris, men jag tror men
nu ska vi ta kliv. Nej, ni ska etablera er.
Ja, exakt. Ja. Jag tror att de, däremot, precis som du inne på andra innan där, att försöka bli någonting man inte är.
Ja.
Att man försöker klä sig i kostym.
AIK förra året.
Fast kostymen kliar liksom.
Då menar jag att det är inte, det är inte skämmigt att spela lite tråkigt.
Nej, men det är inte tråkigt.
Nej, det är
inte tråkigt.
Nej.
Jag fattar inte vad du får det från det. De gör en fullständigt briljant match mot ett av Sveriges bästa lag.
Ja, men det har
de
ingen,
kommer alltså med sina förutsättningar. Det är inte att de parkerar någon jävla buss och står och bankar upp bollen på mittplan och höjdbollar ut över sidlinjen och så grisar. Utan det är ett elegant försvarsspel. De står rätt, de skapar chanser. De har bytt ut anfallsstrukturen för att få bättre fart på anfallsspelet. De får anfall, de gör 1-0. Sen så håller de 1-0. De håller ändå spelet upp relativt bra. Sen är det klart att Malmö dominerar matchen efter 1-0. Men om du jämför exempelvis Malmö
dominerar alla sina.
Exakt. Ja. Kolla Malmö och Örebro då. Nu är Mjällby mycket bättre än Örebro, men där var ju Mjällby, eller Örebro stod upp bra mot Malmö i första. Malmö växlar upp i andra, kör totalt över.
Ni vägrar Örebro. Bara lyssna klart vad jag ska säga.
Okay.
Det börjar i situationen man ligger i tabellen. Det är inte så att den här matchen borta mot Malmö öppna publiken är en tråkig insats. Spola tillbaka. Vad tycker du om de första av de 7 nu seger liksom tåget som har startat? 7 raka utan insläppt mål. De första matcherna är inte roliga att titta på.
Ja, alltså det är
men vi vill inte prata
om för 7. Nej, men jag menar
den här matchen är ju Mjällby.
Vad man behövde göra för att komma tillbaka och bli Mjällby.
Ja,
då behövde man bli cyniska. Ja. Då absolut. Behövde man parkera en buss.
Men jag vet inte hur jävla cyniskt. Jag tycker inte att det är så cyniskt att parkera. De parkerade ju ingen buss i den här matchen. Du är fel nu.
Jag säger inte i den här matchen. För att komma tillbaka till tåget vara Mjällby.
Ja, ja.
För att komma tillbaka till DNA. Vad är Mjällby?
Exakt.
Och det Mjällby är ett landslag från Listerlandet.
Mm.
De är ett landslag som bygger på ett solidt försvarsspel.
Mm.
Där man kan gå rakt utan massa possession. Utan massa långsiktig analys. Utan ett fröjdig offensiv där man ska prata om sådana här passningsvägar ska vi ha i possessionspelet för att kunna bli underhållande. Så lät det inifrån Mjällby.
Då
var man tvungen att backa bandet och bli något cyniska. Bygga bakifrån.
Mm.
Vi får höra från Bergström att det är en militärisk tränare som har kommit tillbaka, pekat med hela handen.
Och framförallt är det ju en kille som själv kan Listerlandet utan och innan eftersom han har varit tidigare.
Exakt.
Det är viktigare än att han var
Filip,
militär.
Du har rätt i att det var då tråkigt i en match.
Ja,
det är den första matchen.
Ja, men ni vägrar se hela tåget i 7 matcher.
Nej, jag ser tåget. Jag fattar vad du menar.
Då får man tillbaka känslan av att vi är Mjällby igen. DNA-t. Att vi kan hålla bakom.
Det är tråkigt i en match. Och det är Djurgården hemma. Den såg jag. Jag skrev efter att Mjällby åker ur. De är brutalt usla. För då hade de verkligen noll anfallsspel. De släppte in ett mål. Det var senaste matchen de släppte in mål. Sen är det Djurgården borta. Där de står upp bra. Där de skapar lägen. Där de ska ha frilägesutvisning. Eller straff också va. På Jakob Unne Larsson i slutet där. Den kan de vinna. Sen vinner de Degerfors borta 2-0. De spelar ut AIK på hemmaplan. Visserligen blir det 0-0, men de spelar ut dem. Sen tar de poäng mot Häcken borta. 0-0 mot Mjällby Halmstad. Säger man vill om den, men Halmstad är svåra att göra mål på. Sen slår de Elfsborg 4-0 och nu den här. Så att jag tycker inte man kan kalla det alltså så här tråkigt, utan det är effektivt och det är stundtals väldigt, väldigt bra fotboll, tycker jag. I första håller jag med dig, men inte andra.
De har inte en enda match utom den de vinner med 4-0, förklarligt. Ett, vad vi pratade om förra säsongen, eller med Järdler, en expected goals över 1,0. De ligger runt 0,7 varenda match, utom mot Degerfors. Järdler pratar om något helt annat.
Ja, i den här ligger de över
men jag fattar, jag förstår vad också.
Jag vill ju hylla återtåget till DNA vad Mjällby är.
Det är Mjällby och det är ett återtåg, men det är samtidigt en resa framåt, för det är också Mjällby 2.0. Man förlorade inför säsongen väldigt mycket duktiga försvarsspelare. Man har förlorat under säsongen bra försvarsspelare som blivit proffs. Det man har gjort är då att man ändå har byggt den här solida, och det har man inte bara gjort genom att gå tillbaka, utan man har gjort genom att ta in nya och se framåt. Om du tar Carlos Gracia till exempel, som måste vara en av Sveriges bästa spelare, allsvenskans bästa spelare just nu. Han är en backlinje i en kedja, en backlinje bestående av ett gäng massa spelare och målvakt. Men han är någon sorts jävla grindväktare. När han och Carl-Johan Eriksson firar räddningar på mållinjen och försvarsspel, precis som Chiellini, Bonucci och Buffon brukade göra, så blir man ju alldeles jävla lycklig. Han har 7 matcher, han har spelat alla 90 minuter i alla de 7 matcherna, 8 med Svenska Cupen inräknat, där Mjällby har hållit nollan.
Ja, de gjorde ju ett brutalt fönster.
Jag tror ni tar för hårt på ordet tråkigt. AIK vann ett guld på att spela tråkigt. Hela föreningen pratade efter om att så här, vi måste ha en förflyttning från det här.
Ja.
Vi måste bli Men underhållande, men, offensiva.
Men tråkig är ingen sanning, utan det är ju en subjektiv tanke. Absolut. Som du har, vad som är tråkigt eller vad någon, absolut, annan har. Och sen så, för jag tycker inte att det är tråkigt.
Nej, jag tycker inte heller att det är tråkigt.
Men vi också kolla då på vad det Gracia gör här. Han är ju något av de bästa på plan, men han gör också de andra bättre. Han gör en kille som Watson, som var ännu bättre än Gracia igår. Gör försvarslinjen ännu bättre. Johan Nilsson på backlinjen. Alltså han håller ihop det. Och så med Carl-Johan Eriksson som är just nu Sveriges bästa målvakt. Ihop med de här, att de håller nollan, inte bara liksom mot Halmstad hemma eller mot vad det nu är, Häcken borta, utan man gör det mot Malmö borta.
Ja, det är ju vrålstarkt.
Det är så jävla mäktigt.
Ja, men man har gjort det mot alltså alla i toppen.
Ja, och vi ska också säga det, att det här är ju en match som betyder, jag kommer ihåg när jag var där nere så berättade om, de pratar ju fortfarande om när Hasse Larsson, när han spelade, hur han jagade någon Malmö-spelare som har sagt att när Malmö mötte Mjällby någon sista match, skickade ner Mjällby i Superettan, då var han i division 1. Nu är ni där ni hör hemma, era jävla bönder. Hasse Larsson hade jagat honom runt hela Strandvallen två varv, försökt få tag i honom. Han fick inte tag i honom. Men så att Malmö borta för Mjällby-supportrar är ju liksom den största matchen per på säsongen.
Ja,
så
det är för att man nu spelar som ett landslag istället.
Ja.
Nu handlar det inte om processen.
Nej.
Det handlar inte om tålamod. Det handlar om att de har spelat 7 finaler och släppt in 0 mål.
Jag tycker att det är en annan process bara. Jag tycker liksom att så här, man inser lite så här, vad man har för styrkor. Och om man ska jämföra med Örebro så inser man liksom inte det. Och man, det finns alldeles för mycket svagheter såklart. Men det är ju någonstans fönstret som avgör, ja, de spelarna man tar in. Det är Hasse Larsson tillsammans med Torstensson såklart.
Elias Andersson ska yllas också, som har kommit in och växt in och blivit bättre match för match.
Sar,
han var bra igår.
Ja, det finns många där. Men om man ska prata lite Malmö, så är det ju bedrövligt att man inte vinner på hemmaplan. Alltså nu går Malmö, man tror att de liksom, att de ska klara av Champions League och Allsvenskan samtidigt, men det har de ju bevisat i världen. Det är snart 2 månader att de inte klarar av. Sen är de ändå med i toppen, de är bara 3 poäng bakom Djurgården och AIK. Men att inte vinna hemma återigen, att inte ens ta poäng hemma återigen, det är inte Malmö worthy tycker jag. Och sen så ser man efteråt så här hur Malmö fans nu på riktigt börjar lacka på Jon Dahl Tomansson, som står och säger vi ska ha 2 straffar och vi ska göra mål där, jag förstår inte varför vi inte gör mål. Alltså kom igen, det är lite skott utifrån. Visst, det är nick i slutet där, men annars är det mycket skott utifrån där det är mycket, mycket svårare att göra mål. Det vet vi sedan tidigare. Jag tycker att man ska kunna ställa mycket, mycket högre krav. Vad har hänt med Birmancevic? Vad har hänt med Colak? Jag tycker att det är bedrövligt hur de beter sig ibland på planen, för att det inte är Malmö worthy.
Nej, alltså bortförklaringståget som han tuffar vidare på, det börjar ju som du säger från Malmö håll vara liksom jobbigt. För det är jobbigt att lyssna på. De analyserar någonstans inte, eller han själv i alla fall i efteranalysen analyserar inte varför de själv inte vinner enligt när de själv spelar väldigt bra. Att det är extremt mycket poängtapp som har ramlat in. Och då fattar jag inte riktigt i den här matchen som du är inne på vad han riktigt menar. Alltså de har visst några chanser mot slutet, men sett till matchen så har de ju inte tillräckligt hög kvalitet på alla avslut för att kunna vinna den klart. Och det är väl det man har som förväntning. Man möter Mjällby hemma. Ja, det ska vara en klar seger. Sen ska vi gå vidare. Vi är topplag, vi möter ett bottenlag. Och sen kommer, jag vet inte hur många gånger han har nämnt målvakterna dessutom. I den här är jag ju inne på att de har 3 målvakter. Bara så att det blir 2 handsituationer. Så han har ju en låsning på att alla skulle göra sin livsmatch mot Mjällby. Eller mot Malmö. Och det är ju inte så att Jon Dahl Tomasson har suttit och kollat på Carl-Johan Erikssons framväxt genom den här säsongen. Vi pratade ju om att Samuel Brolin skulle stå. Och nu är det ingen tveksamhet om vem som ska stå i Mjällby. En av lagets absolut bästa spelare de senaste matcherna.
Vi kollar på hemmafacit sen man började, så man gick in i Champions League där Rangers, när det började liksom hetta till i mitten på augusti, så förlorar man mot Göteborg hemma. Sen så slår man Degerfors, ett uselt Degerfors. Då kryssar man mot Norrköping, man kryssar mot Djurgården, man slår ett uselt Örebro. Och nu förlorar man mot Mjällby. Så man har liksom, man har tagit treer mot Örebro och Degerfors, men sen så har man tappat poäng hemma. Det är...
Ska man ställa bästa laget mot Onsala? Du vet, som man gör i Serie A ibland, Biro.
Ja, Onsala, ja, fint.
Nej, men du vet när man åker och möter något lag för att vinna med 18-0 för att alla ska få göra varsitt mål.
Det ligger utanför Kungsbacka. Jag börjar säga, vi pratade innan du också kom om IFK Göteborg, att vi hittar fan inget. Men vi fick från lyssnarna, Daniel Pettersson som skriver, svarade på: glöm inte att gratulera Blåvitt, de fyller 117 år just idag 4 oktober.
Grattis.
Måste ju kunna göra.
Vadå, ni hittade inget positivt att säga?
Inte om IFK Göteborg, nej.
Hittar
nej.
Du någonting?
Nej.
Nej. Vi lämnar det och går
vidare. Det är väl bara att ur en personlig bild är väl att vi ska dit.
Ja, och vi vill ju att de ska vara kvar. Det är vad jag, hela våran tuffa kärlek bygger på. Men vi var inne på det tidigare, så vi lämnar det. Men som sagt, ja, mäktigt på alla sätt och vis. Det bor typ 1000 pers i Älvik, och det var nästan lika mycket folk som åkte med Mjällby. Så borde några fler i Sölvesborg som Henke alltid går.
Starkt.
Ja, men fint. Vi tar oss till, innan vi tar, ska vi ta derbyt nu eller ska vi vänta med IFK och Norrköping Hammarby först? Ni får välja.
Bestäms du. Du är programledare.
Fan, den är svår alltså.
Kör.
Ja, men då tar vi derbyt nu. Jag kan inte vänta längre. Fan, vi har suttit en timme nu utan derbyt alltså. Du var ju där. Kan du berätta om hur det var? Ta oss igenom det som vi säger.
Ja, men det var ju... Att liksom komma till Friends Arena när man ser publik strömma dit, när det är liksom 40 000 som, eller var det 42 någonting, strömmar in. Man hör liksom sårlätt, man hör sångerna, man känner liksom hur viktig den här matchen. Så bara, äntligen, nu har vi hittat hem igen. Så kommer man ju, för de som inte vet hur medieingången är där, så kommer man ju liksom in under arenan med jäms med planen.
Just det.
Och så man går liksom i katakomberna, det är lite parkeringar, men så öppnar sig arenan upp i ena hörnet.
Just det.
Och där kan man liksom känna gräsdoften bara slå mot den direkt. Och då och så hör man liksom fansen på plats. Jag vill, Och då kände jag bara liksom så här att fan, vad mäktigt det här är. Jag har varit både på derbyn och på landskamper, och jag kan ibland känna att på landskamper så...
Då får man inte gå katakomb.
Nej, men det känns som en helt annan arena på något vis. Det är såklart mäktigt det också när det är riktigt stora landskamper. Men ett derby... där det är liksom hat i luften, det är två klackar, det är tre etage, det är långsidor som är aktiva, magiska tifon, konstant liksom så här krutröksdoft och tät dimma från bengalerna. Och sen så får man liksom sitta också på pressläktaren, är ju på första etage. Annars när jag går på fotboll så sitter jag alltid på andra, för att jag tycker att man kommer liksom, man ser mer när man kommer upp lite. Men det som är skönt när man kommer ner på första, det är att man ser duellerna mycket bättre, man känner hur fort det går, och man ser liksom ansiktsuttrycken och man hör hur det smäller, och det måste man älska. Och jag vet inte, det... Man var ju nervös såklart.
Ja. Det hör ju till.
Och liksom protesten, rädda svensk fotboll, skrota villkorstrappan, liksom skriver under på varje dag. Att man fick se det också i, både innan och sen från klackarna i halvlek. Nej, det var fint.
En som älskar tifo och är uppväxt med det, är kanske i världens vackraste land med tifo, nämligen Italien, måste ju ge båda klackarna 5 av 5. Det är ju monstruöst vackert. Framförallt när de delar upp det så att det kommer...
Det är två steg, så.
Ja, exakt. De lägger lite olika grejer, och sen så är det flaggan ner, och sen AIK-emblemet, och sen är det texter, och sen så kommer den här figuren upp då, någon kille där.
Det är ju en kille som de fotade och la upp på Instagram, en ung kille
som tog mot AIK Kalmar.
Men hur de har lyckats, den blev jävligt snygg.
Det är ju replika liksom.
Men även Djurgården hade ju sina tidigare spelare och sådär, va. Men all jävla, man satt ju bara och gungade med där framför TV. Och kände,
jag såg dessutom en tweet nu, jag har glömt vad hon heter som la upp den, men la upp en bild på sin farsa som hon hade skrivit att jag tog med min farsa, han har inte varit på AIK-match på 10 år, och så kommer han upp som tifo Och så hade de en bild på den gamla målvakten Bernt Ljung.
Ja, Bernt Ljung, ja.
Fan, och så stod han liksom i bild och sen hade han sig själv. Jag tänkte komma tillbaka till, till en AIK-match efter 10 år och se sig själv som tifo.
Stort.
Ja, men det är många delar i allt det där. Men det är ju absolut världsklass.
Ja, nej, det är det ju. Det är bara och ja, vi drog den också, Filip, i början av när vi pratade om Elfsborg-matchen där, om betydelsen och allt det där. Så vi har haft det.
Ja, men det är allt. Vi kan klappa upp och lägga ihop. Alltså allt.
Ja. Och att det är mer än så, utan att det är, det är en konstform.
Ja,
fattar det någon jävla gång.
Jag vet inte hur det liksom hörs från TV:n, men den liksom ljudkulissen som blev där inne. Man har ju klagat på Friends tidigare att det liksom blev nästan dämpat, men det var som en jävla gryta och det bara dånade hela tiden. Mm. Ja. Det var sånt jävla tryck. Och när AIK får med sig liksom långsidorna så är de otroligt röststarka. Och det bara rullar ramsa på ramsa på ramsa. Och man känner att så här, det här är någonting helt, helt annat. Och det är ju sen en match som... det är ibland det, första halvlek är bland det sjukaste jag har sett.
Ja. Men det blev ju en effekt av...
Andra halvlek är ju svag, men...
Det är AIK, en AIK-halvlek. Det är inga
konstigt. Ja, det är en svag. Men första halvlek är ju riktigt jävla bra. Alltså det är ju, de har ett superläge AIK redan efter en minut och Widell Zetterström kommer ut bra.
Ja, där ska han ju runda målvakt.
Det ska han, men Widell Zetterström är ju bra. Han är ju stor alltså. Han gör ju inte många misstag i en sån här
den
match.
Den jäveln har vi hyllat, och det ska han ju fortsätta göra.
Men sen, bäst på plan är ju Stefanelli. Han är fan överallt. Och du vet, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det finns en serie bilder, eller det finns en film på Tarik Elyounoussi, jag tror att det är mot, fan vilket, är det Sundsvall? Eller är det någon match där man så här, räknade antalet aktioner på 10 sekunder han hade. Han var liksom som en terrier, han tacklade, han kom upp, han tacklade en ny spelare, var typ 4-5 aktioner på 10 sekunder i ett klipp. Det var Stefanelli igår. Han var grym i defensiven. Han var alltid offensiven stundtals. Och han är ju också den som får liksom huvudrollen på något jäkligt märkligt sätt. Tolle sa efteråt att han borde varit utvisad innan han vart utvisad.
Egnälligt.
Ja, det var dobbarna före på Findell som hoppade undan. Så här, jag kan tycka att så här, Glenn Nyberg var väl rätt på det i alla de stora situationerna, men missade i de lite mindre ibland. Det är ju rött kort, det är ju ingen snack om saken. Och på Schüller, det är ju...
Men känslan var, nu såg jag precis att Bartosz har spelat 5 derbyn, gått 5 segrar, gjort 11 mål, 1 insläppt. Det är en jävla styrka i det. Men vi pratade väl lite i chatten också om den liksom känslostormen som du bygger upp med ljudkuliss och 42 000 går till samma arena efter allt vad det har varit och sådär. Det var ju en första av lek där det var många, tycker jag, som inte riktigt klarade av det. Alltså det var ju blandat av extremt hög nivå med liksom hjärnsläpp. Ja, och det var ju känslan av att det blev en känslostorm som drog runt som en tornado i första avlek. Där man inte, alltså när första avleken blåste av så tänkte jag, vad såg jag nu? Alltså vad har jag precis...
En virvelvind.
Ja, vad har jag precis upplevt? Alltså det var som en överkörning av sig själv. Man bara satt där i soffan och tänkte att, vad fan såg jag?
Ja, men så var det ju. Det drog ju alla de här... Jag tror att man kan säkert mentalt försöka förbereda sig. Och bara också ta ett till...
Inte för 2 röda i en halvlek.
Nej,
det är liksom svårt. Att Stefanelli säger efter matchen att jag såg andra halvlek via livescore i omklädningsrummet.
Han orkar inte ens kolla, han vågar inte.
För jag klarar inte kolla. Och att Bartosz får jogga ut och hämta honom efter matchen. Och där står han och inte har en aning om vad slutresultatet blir.
Det är en overklig derbyhjälte som då både gör mål utvisad innan första halvlek är slut. Men sen när matchen är klar ändå är helt och inte synda. Jag vill också bara ta tillfället i akt och berömma Twitter som ju då kan ju vara ett gytter många gånger. Jag drog också med den här känslogrejen och skrev utan att kolla repriser att det där var ju ingen utvisning. Och så gick jag in en stund senare och såg vet. Ja, men nu får du ta och kolla. Jag tänkte, vad fan vad folk är. Det var länge sedan folk var arga på mig. Vad har jag gjort nu? Så gick in och kollade. Det var ju utvisning. Ja, och då gick jag ju naturligtvis ut på Twitter igen och skrev att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag drogs med av de här jävla. Jag trodde att det inte var utvisning. Det var utvisning. Jag ber om ursäkt. Och det är inte det stora i det. Utan det stora i det att alla köpte det.
Ja. Men det är ju det där med fan, att man tycker att domaren ska gå ut och förklara sig efterhand. För då köper man ju det.
Ja, men man jag hade ju jättefel. Ja. Jag hade totalt fel. Jag var uppe i... Jag
gick och alla köper det. Och det gör man ja, ju jag måste, med domare
också. Jag trodde
också.
Inte det. Jag tyckte det var... Supportrar från alla möjliga färger och håll och kanter hörde av sig efteråt och sa att det var några som fortfarande tyckte att... Men övervägande 9 av 10 tyckte att, ah, vad fan, du hade fel. Det händer oss alla. Liksom. Och
jag blev... Men det var ju svårt att se. För det, jag skrev ju
ja, men jag borde ju naturligtvis ha sett reprisen innan
jag skrev ju i chatten och frågade, är det rött kort eller? För det är ju helt omöjligt att se
det. Jag skrev ju nej då, för då var jag fortfarande uppe. Jävla domare, han förstör min underhållning. Jag såg det bara, jag vill att alla ska vara på plan.
Sen såg jag, tänkte, är det ens en diskussion där?
Ja, men det hade gått 10 minuter. Jag tänkte, låt han vara som var. Det var någon som skrev bara kort när jag avslutade den grejen. Att, tänk om det hade hänt en romakill. Tänkte jag, gick in och han måste fan kolla det. Ja, det där är utvisning.
Ja.
Men då blir man om ursäkt och så blir man ursäktad. Det var fint.
Sen så tycker jag att därifrån så är AIK inte överlägsna direkt, utan det är ju när halvleken börjar liksom gå mot 45. Det är då AIK får ett läge där de liksom pressar ner Djurgården. De får hörna, fast på fast, inkast på inkast. Det är då man börjar känna att så här, nu börjar det bli farligt. Innan dess så håller jag med av de AIK-spelarna som säger att det är inte lätt att spela 11 mot 10. Så.
Nej.
Och det blir ju på något så här märkligt sätt när det blir 1-0 att det ändå blir 0-0 någonstans i att det är nu är det 10 mot 10 på plan. Och det blir hjärnornas kamp. Vad ska man göra? Djurgården gör taktiska byten. Man går ner på treback. Lövgren in, Holmberg ut.
Han hade någon rädd Lövgren, alltså. Kämpade runt där uppe.
Ja, sen så hade han ju... han spelade i högerback ett tag. Han var på topp i slutet. Men andra halvlek är ju... är det en dålig fotbollsmatch i andra halvlek?
Nej, nu är du där igen. Alltså,
jo, det är inte roligt. Det är inte roligt att kolla på. Det är ju...
om du håller på AIK tycker du nog att det var ganska kul.
Ja, såklart de gör. Ja. Så, de försvarar ju sig till, det gör de ju jättebra. Djurgården skapar ju i princip
för
noll.
Lite. Ja, de skapar ju alldeles.
Ja, det är exakt. Och det är ju det, för nu har de...
Den hetaste läget är väl nicken i slutet. Alltså...
Ja, 2-0 i slutet. Men det här är ju,
som objektiv då, och när man har stillat sig lite och kollat på andra lag, så vet AIK leder. Man är helt över, det kommer inte ända att Djurgården gör mål här. De har 45.
Nej, det är ju på en fast i så fall.
Ja, det skrev du också. Ja. Men man känner, där har de tillräckligt mycket bra folk för att,
ja.
Och det här är ju inte en gång.
Och Djurgården hade framförallt inte... Det var för mycket spel längs kanterna. Det var för lite vändningsspel.
Det är AIK som ser till att de hamnar där.
Ja, och då ska de slå in den i mitten. Och då står Sotto och Milosevic och nickar bort bollen. Mm. Så att det var ju såklart en jättebra försvarsinsats av AIK. Det är inte det jag säger. Det var bara en dålig andra halvlek.
Nu är han ju skadad och har ju inte spelat många minuter överhuvudtaget. Men lite känsla var det. Ja, men Kujovic hade ställt upp med ett bättre liksom nickmotstånd, kämpa, kunde varit jobbig.
Han är ju skadad, så att han är ju, han kunde inte vara med i den här matchen.
Men dålig han är, han från Åland också.
Ja, det är mig.
Han virvlar in, men han tar ju sjuka beslut. Han är ju alldeles för övertygad.
Jag tyckte fan att han gjorde det.
Skottsglad.
Ja, jag tyckte då att han var en av de bättre som kom in.
Du spelar ingen roll att du är en virvelvind. Du måste rikta den där jävla virveln någonstans. Du kan inte komma in och bara virvla. Pappa och skjuta och sen hamna bara åt helvete. Ja. Det är ju skolgårdsfotboll. Det har de ju rätt i Kim och Tal.
Ja, det håller jag med om. Men han var ändå en av de bättre. Kristian säger en del om...
Dodom.
Fast det var inte nära ribba in.
Nej.
Han var inte. Tills. Ja, men ja, jo. Men det hände ju inte.
Då ändras man ju till att man kan avgöra en match på egen hand.
Ja. Sen, men han har ju jag var ju kvar på presskonferensen också.
Ja, bra. Ta.
Ja. Bartosz var ju inte glad på presskonferensen.
Nej.
Var han satt i sammanbiten. Ja, ja. Tyckte att det var slarvigt.
Ja.
Ja. Stundtals. Stressat. Ja. Men det var ju slarviga det. Med boll.
Ja. Men det är ju inte så konstigt med tanke på allt som har varit och var. Alltså med det som var med publiken. Det är klart att det påverkar dem. Vi har ju någon ljud med oss.
Ja, det kanske eller? De redan fått höra.
Ja, okej, okay, sorry. Ja. Ja. Var det något mer från presskonferensen? Och vem var det? Var det Kim eller Tolle? Tolle, va?
Tolle tar alla. Självklart. De tog varannan förra året, nu är bara Tolle tagit
Kim tar allt. Kim tar TV.
Kim tar TV, så är det. Nej, men annars så var det väl inte så mycket mer än det alla såg egentligen på matchen. Det var ju liksom ingen beefs eller någonting. Och det
de
blir
borde
ju
skickat
inte
fram någon annan än Sebastian Larsson i tv-pausen kan jag säga.
Inga kommentarer.
Inga kommentarer. Vad tycker du om att han tar ett gult kort på tror jag, inga kommentarer?
Sa han det?
Ja.
Han sa inga kommentarer och sen log han lite.
Ja, och sen joggade han ut fort som fan så var den intervjun.
Men det var ju en härlig liten cirkel när de försökte skydda Stefan.
Ja, det såg inte du kanske, nej.
Jo.
För Sebastian Larsson fattar
killen ju till höger om mig på pressläktaren, han måste ha varit AIKs egna eller någonting. Han står och skriker så jävla högt. Vad gör Stefan Elli? Alltså, jag har aldrig sett någon så jävla arg.
Det gjorde Sebastian Larsson efter en sekund. Ja. Nej.
Försökte
nej,
omringa såg honom och ta, få honom att ta på sig tröjan innan domaren såg.
Ja, det såg jag. Ja. Men det, alltså, reaktionen, man skulle haft en livecam på hand till höger av mig. Det är det sjukaste jag sett. Alltså.
Där måste Stefan Elli intervju efteråt i tv sen är fint tycker jag. Dels när han ber om ursäkt då för, men också när han lyfter sjukpersonalen i AIK som jobbat hårt under veckan för att få honom att spela matchen. Hur han alltså, för att få honom frisk nog. Och sen så ser han då till. Och
men han sitter ju och kollar liksom AIK innebär. Han älskar ju det där.
Ja.
Älskar föreningen.
Ja. Nej, det var...
Nej, han är ju framförallt bra i såna här stora matcher.
Ja.
Alltså det märker man ju... Kommer man från Argentina så har man ju passion i blodet. Och ja, då älskar man den här typen av matcher. Man också så här, en sån som Lustig som var oklar innan också. Kan säga att han haltade runt mycket.
Ja, han gick inte ner. Ja. Han är ju rätt tunn.
Ja, ja.
Han är inte som ett sugrör. Ja. Men jävlar vad stark han är.
Ja. Såg du bilden i omklädningsrummet efteråt?
Ja.
De tog en lagbild så här. Då hade han ju sina vita såna här cykelbyxor under. Ja. Som alla har numera.
Ja.
Då hade han lagt en korv längs benet.
För att?
Det skulle se ut som en.
Ja, för att han skulle vara som Bengan i Blåvitt.
Ja, på tal om det. Exakt. På tal om
fast
det.
Bengan hade ingen
korv. Och så står han och ler och pekar mot korven som ligger liksom. Imorgon så att det ser ut som en kuk.
Imorgon kommer ju
han
Sotte.
Är ju otroligt skönt.
Han är ju 2+ på den.
Imorgon kommer ju Sotte. Man har ju sett mycket pizzor och sånt. Men det var fan en buffé AIK hade. Jag förstår ingenting. Det var ju bara fläck med hur mycket mat som helst.
Alla där nästan är ju lediga i 2 veckor. Och ger dem en pizza efter en derbyserie.
Ja, men de hade pizza. Men det var ju också korv. Och det var nog kött.
Ja, men låt dem
som Buffalo Wings. Det var liksom jättemycket.
Ja, han lägger en korv i brallorna, ja, för att det ska se ut som Bengans balle. Ja, jag vet inte. Nej, det är 2+. Fan vad grabbigt. Alltså. Det där håller ju inte alls. Alltså. Det är inte kul. Typ.
Det är jätteroligt.
Ja, lite roligt kanske.
Cool. Det är framförallt lustig.
Ja,
cool. Man har hört vad man är. Liksom.
Som Filip sa till Nisse. Där. Men det är roligt, men han kommer att ställa en kona på huvudet. Och sådär. Han är, jag tror han är. Det ska man inte underskatta.
Nej. Speciellt inte ett grabbigt omklädningsrum. Ja. Det ska
man
verkligen
tycka vad man vill om grabbiga omklädningsrum.
Ja, men det kan vara kul. Eller?
Nej, jag är typ inte ett grabbigt omkring.
Nej, okay. Nej. Eller det är en
jag kan tycka att det är härligt.
Eller det är en tygväska.
Men
män ska inte ha tygväsk. Vi bara slår fast det. Ska vi gå vidare? Nej. Jag såg det idag igen. Jag tänkte på det. Jag säger det inte i podden, men jag har tungen. Ska vi
jävligt
ta oss?
Jävligt märklig spaning. Ja. Men
onödig.
Men kommer AIK försvara sig till ett guld? Eller är det liksom fortfarande att de har för många borta matcher där de inte är tillräckligt bra?
Jag tror det sistnämnda. Men de kommer komma 2 eller 3.
Det kommer de göra garanterat.
Men får de fart på sin offensiv och gör lite fler mål, framförallt bortaspelet, så, men jag tror inte riktigt att de räcker.
Alltså, antalet mål är inte ett problem för AIK. Det är ju bortaspelet enbart.
Hemma och borta, va?
Ja, det är det enda som är deras stora problem. De är bäst i serien på hemmaplan och sen är de mediokra på bortaplan.
Ja. Då har de ju, nu har de ju fokus på vad de ska. Sotte kommer hit imorgon.
Mm. Ja.
Snygg spelare, duktig spelare.
Sen går man ju bara, nu är det ju visserligen uppehåll, sen är det Bayern borta, Norrköping hemma, men sen är det ju Malmö AIK den 27. Det är ju där det kommer avgöras, känns
som. Fick en första recension av Berghagen-boken här. Vad är roligt. 4 av 5. Vi ska ta Jarelin här, han skrev en rolig tweet som jag ska hitta också. Apropå det du är inne på nu. Om uppehåll. Han gillar inte uppehåll. Nej, det är mycket annat han gillar. En jävla depp i den killen.
Ja, det är om det totala mörkret om man skulle gå och lägga pengar i tifo och
inken. Ja, du hörde den där.
Ja. Ja,
fan vad stor han är ändå, Jarl Lindas. Det här, så här skriver han igår sent, naturligtvis. Oerhört deppigt, men nästan 2 veckor utan fotboll nu. Det är ju inte sant, det är massa fotboll.
Han hatar ju landslaget.
Lägg pengar i närmaste tifo-hink under tiden så ses vi på andra sidan detta avgrundsdjupa uppehåll.
Det är härligt, man vill ju bara att det fortsätter.
Fan vad stort han är. Ja. Han är stor ändå alltså.
Två landslagsuppehåll till.
Sen tar han en bild på ett hotell han bor på med en jävla container och citerar Tåström och så. Han är ju fantastisk alltså. Ja, så är det med den grejen. Men vi tar och lämnar, knyter ihop derbypåsen på ett 1-0 till AIK-aktigt sätt. Och så tar vi oss till Bayern där, som ju reste till Norrköping också. Återigen, fantastisk publik inramning. Norrköping som ju då tickar på fint nu och vinner och vinner och vinner. Vad är...
Ja, det får man säga.
Det är många som hörde av sig till mig och var, eller många, men 3-4 stycken på Instagram som var jättesura på Milos.
Ja, men det kan jag förstå. För det var ju...
Vattendelare får man säga att han är.
Ja, det får man verkligen säga. Det var ju matchen där det definitivt var över. Alltså jag har ju sagt i den här podden att det var över redan.
Var det över?
Säsongen. Och det sa jag redan efter 2-2 mot Elfsborg. Skitsamma. Men nu är den... Om man tittar på motståndet och matcherna som är kvar, att man kan inte vinna, man kan inte riktigt komma trea heller, är ju känslan. Och det är ju att Peking kommer ut och gör en jättebra första halvlek där de pressar väldigt högt, de spelar man-man, kommer med massa fart, och det är en total dominans från Norrköping. Så de är ju såklart enormt nöjda med sin första halvlek där hela matchen avgörs. Ett Bayern helt utan självförtroende, extremt långt mellan lagdelarna, och då börjar man fundera, är det den sämsta Bayern-halvleken jag sett i år? Och så börjar man tänka, ja, det är Elfsborg, Göteborg, Östersund. Ja, det har varit tre usla halvlekar där de tre på bortaplan, där de tre gav alla kryss. Och det var ju en statistik de pratade extremt mycket om i andra halvlek. Ja, men Bayern är det laget som har tagit mest poäng när man ligger under. Och vad är det? Alltså vad är det för att föda någon typ av inställning att så här, ja, nu ligger vi under, då måste vi komma ikapp, och så gör man det bra. Då blir det ju liksom, man sitter och sminkar en gris lite och får med sig lite resultat där man egentligen gör dåliga matcher. För man vill ju göra en bra match över 90 minuter. Men det är ju första avlek. Och det som många blir väldigt, väldigt arga över är ju såklart att först när bollar går i djupled så är man ju extremt sårbara, och Fenger behöver stänga ner Carl Björk, och så blir det straff, avstängd i derbyt mot AIK. Sen vad vi tror, det är jag försökt mässa här på morgonen och få veta vad som hände kring Fjolosson, men Henke med sin expertis kring korsbandsskador,
ja,
var ju tidig med att säga att allt i hela situationen kändes som en korsbandsskada. Nu har vi inte fått det bekräftat. Men 32-åriga Fjolosson gick om med ett kraftigt lindat vänsterknä, och det såg ju inte bra ut, ja, alls.
Han tar sig liksom inte för insidan av knät, utan han tar sig mitt på knät, och korsbandet sitter precis bakom knäskålen. Och han springer i fart, kroppen åker åt ett håll, knät är kvar, och då ser det ut som att den snappar. Och ja, det såg verkligen inte bra ut. Så att det är borta ett år.
Känslan var ju det.
Och, men det är det med byterna med.
Ja, det är det man kommer till. För nästa skadesituation är att Jasse drar en baksida. Och då tänker man, ja, det är också ett par veckor liksom. Och då landar det i att Milos tänker först byta in Sandberg. Sen vinkar han tillbaka Sandberg och tänker att jag gamblar med övertidsminuterna som är kvar.
Han visste att det var fem. Eller vad det var.
Ja, sen
sa han efteråt i alla fall.
Efteråt sa han att han frågade, och då blev det mer så här, vad fan, det är fem minuter kvar, vad ska vi göra? Så Andersen ligger ju som vänsterback. Peking då med farten, med pressen, kommer ju på vänsterkanten, såklart.
Där Fjolosson också spelar annars.
Där Fjolosson tillsammans med Jasse spelar. Det blir en ny situation. De har gått ner på fyrbackslinje. Andersen är vänsterback. De lyckas göra 2-0 från den kanten. Och då blir det ju såklart att den gamblingen är åt helvete. Och då känner man, vad skickar det för signaler? Här har det kommit en tränare som kräver extremt hög kravställning. Han kräver extremt mycket av sina spelare. Då blir ens egna beslut i viktiga situationer så extra viktiga på något sätt. Han kräver jättemycket. Då måste han kräva lika mycket av sig själv. Då kan man inte vara tveksam i sådana här situationer med hur man ska göra. Det skickar en signal till laget att jag vet inte riktigt. Och det håller ju inte. Och sen blir det ju utfallet med målet att det blir en helt idiotisk grej att inte byta in någon på vänsterkanten. Och sen när målet kommer, då byter man in Sandberg. Så då vart ju allt ändå helt tokigt. Men andra halvlek så kommer Willot Svedbramo in och förändrar allt. Och då tänker man att två ynglingar
Varför som spelar inte från start?
Nej, men det är ju den, det är det ingen förstår. Jag tyckte inte man fick ett tillräckligt bra svar i studion efter heller.
Han säger delvis att han inte vill bränna ut Viljot Svedberg för att han är ung och liksom inte vill starta någon annan varje match. Men i andra hand så klagar han på Aziz och Tarah Mohammed, ung spelare, han är något år äldre, att han inte orkar spela 90 minuter. Jag ser liksom ingen tydlig linje i Milos liksom retorik ibland, tycker jag.
Nej, men det blir det konstigt i och med att de gör ett avtryck på 5 minuter som inte hela laget klarade i första halvlek. Och man känner ju att de, alltså jag tycker att Aziz Amo och Viljo ska spela alla minuter som är kvar av den här säsongen.
Om vi då lyfter också, lämna Bayern och ta laget som vann, Norrköping. Det är ju det formstarkaste laget ihop med Kalmar nu. 4 raka och innan dess.
Ja, men verkligen. Alltså det de visar i första halvlek är ju väldigt, väldigt bra.
Får upp, vi pratade om det, eller jag pratade om det när de mötte Örebro där de var bedrövliga i första men ändå ledde efter ett självmål. Och sen så när de gör 2-0 tidigt, efter det spelade de väldigt bra och tänkte, ja, men nu kommer de göra så här för att de spelar så här för att de tog ledningen och var. Men sen dess har de spelat ungefär så och vunnit alla matcher.
Sen har de ju fortfarande det som har varit över säsongen, och det är ju den lilla ojämnheten. Att det sen blir så att Bayern liksom tar över, de lyckas ha ett mål, de ska ha en straff med sig. Och sen gör man ju 3-1 när matchen står. Kommer det bli 2-2 eller kommer det bli 3-1? Men och då är styrkan i Adegbenro och Norrköpings hela att de visar att de är klart mycket mer fungerande än Hammarby.
Ja, men jag tycker man har putsat på den där ojämnheten, för den var ju mycket tydligare förr.
Ja, och det är ju det som är styrka. Man kan lämna matchen med 3-1.
Ja.
Det blir ju en enorm styrka, för nu pratar man ju om Norrköping som en outsider till en tredje plats.
Jag hade ju dem som SM-guld och det kommer inte hända. Men jag hade dem ju som vinnare till
det. Alltså det är inte omöjligt, Biro. Det är det ju inte. Det är fem poäng upp, men det är inte omöjligt med den formen de har.
Uppe i toppen.
Ja, det är ju ändå, alltså, man ska inte räkna bort dem helt, tycker jag. Sen, de har ju fått ihop backlinjen nu. När Kastegren hela tiden spelar, Linus Wahlqvist liksom håller en nivå som man ska hålla. Visserligen han gör ett märkligt självmål i den här matchen, men han har ju varit väldigt bra när de liksom har fått ihop backlinjen, tycker jag. Och sen att man har en så pass bra målvakt i Oskar Jansson som det var under coronasäsongen, jag har aldrig hört en målvakt skrika så mycket som Oskar Jansson gjorde. Det var liksom kommunikativt hela tiden. Han styrde ju hela sitt lag. Jag tror att vi snackade om det någon gång, Biro, att han, du sa det här, men han pratar hela tiden. Han pratar hela tiden liksom. Vilken jävla trygghet det är. Det är ju, alltså det är inte en dålig svärvning, men det seglar ju upp som en av de bättre ihop med Adegbenro någonstans.
Ja, också när Jonathan Levi nu, det är ju bara, och det italienska. Jag sa ju att han ska in dygnet runt, sen har han varit skadad. Nu kommer han in och är bland de bästa på plan igen, ja, när han får verkligen spela. Han är ju fantastiskt jävla bra.
Men nära på att dra in en frispark tidigt också. Ribban.
Ja. Nej, han är grym. Så att, ja, det blir spännande att se. Där har ni den här fantastiska jävla omgången paketerad på. Vad blev det?
1:30 ungefär.
Ja, det är ju 90 plus tillägg. Det gillar man ju. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Vi är tillbaka imorgon på Patreon. Och sen kommer ju Sotte hit imorgon. Och det släpps väl direkt på Patreon.
Ja,
och sen
man ser Backe senare i veckan också.
Just det, vi ska ta lite landslagsfokus.
Ska vi gå rakt in i landslagsuppehållet?
Dock ingen fråga om allsvenskan till Asse Backe. Har han ju själv...
Nej, vi ska prata landslag.
Han jobbar inte med allsvenskan längre.
Nej, det gör
Champions League, så det blir lite Malmö däremot.
Exakt. Och mycket landslag, så eftersom det är ju massa landskamper som väntar. Men så det finns ingen anledning, bara för att det inte är allsvenskan, som sagt, att inte lyssna på oss. Vi dunkar ut precis som vanligt. Ett avsnitt varje dag på Patreon, 3 veckorna här på Borg. Och sen åker vi till Göteborg och Halmstad nästa vecka. Det får ni inte heller missa.
Otroligt.
Och så tar vi det igen då, att vi gratulerar IFK Göteborg på 117-årsdagen. Det kan de behöva. En liten tårta där, på en pyttipanna på Kamratgården. På papptallrik. Tack ska ni ha, så hörs vi.
Ciao.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.